Ja välkomna till slaget efter 12 som idag ska handla om brottsorganisationen United Brotherhood och den organiserade brottslighet som de och många andra gäng sysslar med i Finland. Jag heter Maria Nylund. Polisen bedömer att ungefär 800 finländare är medlemmar i någon form av brottsligt gäng. Och enligt polisen finns det 7 stycken mer etablerade brottsorganisationer i vårt land. Det är ofta motorcykelgäng. Och så finns det en handfull gäng som försöker etablera sig här men som ännu är mycket små och ganska blygsamma i sin verksamhet. Nu i början av veckan så berättade polisen om hur man hade slagit till mot United Brotherhood som anses vara det farligaste gänget av de alla som vi har här i landet. De är tungt beväpnade och bedriver narkotikahandel och utpressning. De begår våldsbrott och ekonomiska brott bland annat, räknar polisen upp. Vilka är de här personerna som är medlemmar i de här organisationerna och vad kan man göra för att mota den här utvecklingen? Det ska vi tala om idag tillsammans med Matti Sarén. Du har många grova brott i bagage, men nu har du lämnat brottets bana. Välkommen.
Tack.
Ja, du var med om det allra första stora värdetransportrånet i Finland år 2007. Då var du med om rånet vid Finlands bank i Åbo tillsammans med Anders Adali. Jag ska som en parentes bara berätta att för alla lyssnare att Anders Adali har berättat om hur det här rånet gick till i detalj för min kollega Andy Ödman. Och det finns en podd på arenan om det här, alltså på svenska.yle.fi/arenan. Och podden heter När svenskarna rånade godisbutiken i Finland, för den som ännu inte har lyssnat i den här kriminalhistorien.
Okay. Jag har inte hört den själv. Så.
Precis, det lönar sig att lyssna. Det är alltså Anders Adali som berättar om det här rånet där. Och en del minns kanske det stora rånförsöket på en värdetransport mitt på motorvägen vid Suomusjärvi i närheten av Salo för 3 år sedan. Där var du också med. Och det brottet har du nu sonat med ett fängelsestraff efteråt.
Ja, precis.
Nu har du istället varit med om att grunda en förening som ska hjälpa andra att komma loss från brottets banan. Det heter Irti Rikoksista ry. Stämmer det här?
Ja, det stämmer, fast den har vi precis grundat. Så att,
alldeles nytt.
Precis. Mm. Och det krävs ju pengar för att starta en förening och jobba med. Så att,
det är startgroparna.
Det är startgroparna.
Just det. Så har vi Henrik Lindeborg som jobbar på Brottspåföljdsmyndigheten som forskare där. Välkommen.
Tack.
Organiserad brottslighet. Matti Sarén, vad kan man säga om det här aktuella gänget nu som polisen har slagit till mot? Ett hurdant gäng är United Brotherhood? Vad kan du säga om det?
Jag vill inte gå specifikt på det gänget. För det kan liksom leda till problem för mig själv och så vidare. Men rent generellt så motorcykelgäng, det är organiserad brottslighet och de sysslar med narkotika och olika slags grövre brott, så att säga. Och oftast är det väl folk som tänker likadant, som hittar varandra. Och därav så bildar man olika gäng och har samma tankar och samma värderingar.
Mm. Men det kretsar kring motorcykelgäng och så här?
I Finland gör ju det. Fast i Sverige så... Där är det mest de här gängen från förorterna som är mest aktiva och som folk är rädda för idag. Liksom.
Mm. Så man bildar mellan lokalt då, som kompisar emellan eller så här?
Ja, men precis. Det är människor från förorterna som... I Sverige så har det bildats ett parallellt samhälle och de lever utanför samhället och det är aldrig bra.
Det där United Brotherhood, de sägs ha ungefär 100 medlemmar. Jag vet inte om det här är en korrekt siffra. Är det ett stort gäng eller ett litet gäng? Vad tycker du, Matti Sarén? Vad betyder det att de är 100 stycken? Kanske flera?
Ja, alltså, i Finland så är det stort. Det tycker jag. Det är nog stort överallt. Mm. Om man är 100 stycken.
Mm, just det. Det gäng som du var med i så...
Ja, vi var väl 6 stycken. Precis. Nära och sen kanske 20 runt omkring.
Mm. Henrik Lindeborg, hur skulle du beskriva United Brotherhood? Vad är det för ett gäng?
No, det är en form av organiserad brottslighet och det är den största grupperingen i Finland för närvarande. Och i våra fängelser så är det ungefär 140 medlemmar som avtjänar sitt straff som tillhör den här organisationen.
Just det, så 140 den större
ungefär,
siffran.
Ja, den siffran har jag nu fått.
Nå, vad är det som skiljer den här United Brotherhood från andra gäng?
Nå, de har ju liknande drag. Alltså det som Matti sa, det är organiserad brottslighet. Och de sysslar mest med droghandel, men också allt annat som hör ihop med det här penning, tvätt, utpressning, våldsbrottslighet och så vidare.
Mm. Kan man säga att just den här gruppen till exempel på något sätt har monopol på droghandeln i Finland, eller finns det många andra aktörer också? Eller?
Det finns ju andra aktörer också, de rivaliserande aktörer också. Och det som utländska gäng som lär också vara på kommande, så försöker kämpa om revirer. Så det är alltid en kamp om revirer och om pengar.
Mm. Men kan man säga att droghandeln till exempel i Finland just styrs långt av sådana här gäng?
No, ganska mycket.
Nu säger man vid Riksåklagarämbetet att United Brotherhood klart uppfyller just kraven, eller lagens krav på när man ska anse att en liga sysslar med just organiserad brottslighet. Vad är nu sen då organiserad brottslighet riktigt? Henrik, hur skulle du beskriva det?
No, det är systematiskt organiserad, och liksom den här organisationens verksamhet grundar sig enbart på det att man gör ekonomisk vinning med brotts. Att det liksom förenar alla de här medlemmarna, och det liksom liknar ganska mycket affärsverksamhet, men det sker på olagliga grunder förstås. Att på det sättet så det är en tillfällig verksamhet, och det är hierarkiskt organiserad, och de har klara målsättningar att öka den här ekonomiska vinningen, och det är nätverksbaserad också, att de försöker breda ut sig i olika områden också i de här samhällets strukturer på sätt och vis. Och,
ja, vad betyder det?
Ja, de försöker ju ge någon sorts bild att det är också laglig. Det här är laglig verksamhet i form av olika välgörenhet och så vidare. Att dölja sin verksamhet på det här sättet.
Mm. Jag har förstått till exempel att den här gruppen Hells Angels, då, att de hör till sådana som på något sätt håller ganska låg profil, och de finns också väldigt då djupt i strukturerna. Vad kan det betyda att de är djupt i strukturerna? Vad innebär det?
No, jag kan inte närmare beskriva det, men jag skulle säga så här att man kan ju ha någon sorts skal för ett tag till exempel, och om man har ett penningtvätt till exempel, så det kan ju vara skenbart lagligt, men i själva verket är det ändå olagligt.
Mm, just det. Det där, Matti Saren, kan du säga någonting om vem de här personerna är som vill vara med just i United Brotherhood?
Alltså, man behöver inte ha väst på sig för att vara yrkeskriminell. Och efter att du är yrkeskriminell så betyder det inte att du är aktiv kriminell hela tiden. Du kanske har en restaurang som du driver lagligt, och sen, så för min del, då hade jag, det gick flera år när jag inte gjorde brott så att säga. Så att allt är inte så svart och vitt, men självklart går du in med ett gäng så är väl målsättningen och om du går med ett kriminellt gäng så är det målsättningen att vara kriminell.
Mm, just det.
Men vad var frågan? Jag glömde.
Ja, vem de här personerna är som då dras till det här?
Det är väl folk, mest folk som kommer från förorterna som känner lite utanförskap. Söker gemenskap och lite brödraskap. Sen att det är en illusion, det är en annan sak.
Mm. Vi ska återkomma till den där frågan ännu lite senare. Jag tänkte ändå fråga här att när polisen nu uppger att ungefär 800 finländare är medlemmar i den här typens kriminella gäng. Jag har förstått att det finns bland annat, och förutom United Brotherhood, så har vi gäng som Bandidos MC, så har vi Cannonball MC, Outlaws MC, så finns det Hells Angels, Satudara. Känner ni till det?
Ja, de är från Holland.
Från Holland, precis. Och Bats, och det här har ungefär totalt 800 medlemmar. Sen finns det dessutom sådana här mindre grupper som Shark Rider, Russian Motorcyclist International och No Surrender. Det var också från Holland, så att det kommer vissa utomlands ifrån av de här gängerna. Säkert finns det ännu ytterligare. Det där, men alltså att 800 då personer räknar man med att är med i den här typens kriminella gäng. Är det här nu mycket eller lite, Henrik Lindaborg, tycker du?
No, polisen bedömer att det är ganska mycket. Polisen har bedömt att det rör sig mellan 800 och 1000. Man kan inte ge några exakta siffror. Och sen är också så här hangaround eller potentiella medlemmar, så kanske den här siffran är betydligt större än det. Det är det som man nu ungefär vet. Men man kan säga att den här organiserade brottsligheten, det är ännu annorlunda än den här vanliga brottsligheten. Att på det sättet så är det ganska mycket.
Ja, hur menar du då?
No, ja, de har ju liksom systematiskt sysslar med brottslighet och med allvarlig brottslighet. Och de skyr inga metoder när de utövar sitt verk, så att säga. Och därför utgör det ett större hot än den här vanliga brottsligheten.
Mm. Hur allvarligt fenomen är organiserad brottslighet i Finland jämfört med våra grannländer som Sverige till exempel?
Alltså, jag ser det som jättelitet i Finland jämfört med Sverige till exempel.
Ja, det är väldigt litet här ännu.
Ja, jag menar, kolla Sverige. Jag såg i tidningen igår, tror jag, att det var 219 skjutningar för i år och 29 döda. Förra året var det över 345 döda bland olika kriminella grupperingar, så att det går knappt att jämföra med Finland, tycker jag.
Just det, en annan planet. Håller du med där, Henrik?
No, ja, alltså det är lite mer diskret än i Finland. Men den här gatubrottsligheten, gatuvåldet, så som vi nu vet att har hänt i Sverige, så vi kan inte utsluta den risken att den också är på kommande. Och också det här antalet motorcykelgäng ökar enligt polisen, så jag tror nog att vi följer efter. Men alltså det här problemet är nog större till exempel i Danmark, i Norge och också Holland, Belgien. Men det är på kommande, eftersom det finns ju tumrum, och de här gängerna, de jobbar sådana nätverksbaserad, så de breder ut sig i sådana områden där det finns ju någon sorts ekonomisk vinning att få.
Mm. Berätta, hur syns det här, Matti Saren, i Sverige, alltså att det är så här pass mycket mer utbrett där? På vilket sätt ser man det? När du nämnde de här skjutningarna då?
Ja, men det jag säger är att i Sverige har det blivit ett parallellt samhälle. Och det är utanförskap och mycket invandring. Och det är folk från förorterna som mest sysslar med brott, såklart.
Ja, du nämnde invandring här. Hur är det i Finland? Har det någon koppling till invandring på något sätt, de här gängerna?
No, enligt polisen så finns det ju också, alltså det förekommer också sånt att de här till exempel som inte har fått uppehållstillstånd lär värvas, eller det finns någon sorts liksom rekrytering till de här gängen. Men vi har ju inga exakta uppgifter om det.
Mm.
Men risken finns ju, alltså det är också invandrare som är här, som är utanför, så den fisken rinsad också kan bli när den här verksamheten blir mer internationell.
Mm. Matti Saren, hur gick det till när du själv hamnade in på brottets bana?
Ja, det började väldigt tungt, så att säga. Och, jag flyttade från Kolåsvarvet, en förort i Stockholm. Och som sagt, man hittar likasinnade. Det börjar med att man skäl i butikerna.
Vilken ålder var du då?
10 kanske. 9 år. Och sen vid 12 års ålder så börjar man sno bilar. 15 börjar man göra inbrott. Och sen spränga kassaskåp. Och sen, så vilket annat yrke som helst, så växer det bara. Och sen till slut så var det värdetransportrån.
Kan du peka på någonting som var det som gjorde att du drogs till det här?
Nej, ja, men i förorterna, jag menar, det gäller ju att ha bra skolor, det gäller att ha idrottsföreningar som håller dem borta från bus och så vidare. Och, men som sagt, jag var inte ensam i förorterna, utan det var ett vanligt fenomen som började där. Och sen har man någon slags spänning man söker efter och så vidare.
Mm.
Alla barn är inte likadana, så tur är.
Nej. Kan du nu så här i efterhand tänka på någonting som du nu tänker att skulle det här ha hänt istället, så skulle det kanske inte ha gått så här?
Ja, alltså jag hade ju oturen att få äldre förebilder som var kriminella. Och de coachade mig på olika slags... De coachade mig helt enkelt att bli kriminell. Hade jag haft bättre förebilder, äldre förebilder, så hade kanske livet sett annorlunda ut.
Mm, just det. Vi ska prata om fängelsernas roll lite. Henrik Lindeborg, bland annat fängelset i Åbo och i Riihimäki, där har United Brotherhood varit aktiva. Hur ser det ut i fängelser? Hur fungerar den här organiserade brottsligheten där?
De har ju ganska mycket inflytande på vissa fängelser. Och det syns ju på olika sätt i fängelserna. Till exempel hur man deltar i rehabiliterande verksamheter och så vidare. De har ju ganska mycket inflytande där, de här gängmedlemmarna. Och de har ju någon sorts springpojkar eller underhuggare där som utgör vissa dåd där på deras befallning. Det kan hända att de här liksom som verkligen är ledare, de beter sig helt OK. Men de använder ju sådana underhuggare för att utföra vissa dåd, utpressning och så här. Och på olika sätt utpressa att hämta droger och allt annat på fängelserna. Och det är ju klart att det påverkar våra verksamheter, till exempel det här försöken att rehabilitera fångar och så vidare, kan bli svårare.
Vad har du upplevt, Matti Saren?
Jag håller med. Jag menar, fängelsen, det är ingen bra miljö för någon. Och det är ett djungelslag. Den starkaste överlever och de svaga utnyttjas, det är klart.
Hur går det till där? Och, har du upplevt de här gängernas...
Alltså jag har ju alltid varit så stark individ själv och känt folk. Så, för sådana som mig så blir det aldrig något problem. Men sen de som är så svagare råkar ut för precis det du berättade och... Ju fler man är, ju starkare är man ju. Jag menar, i Sverige då på slutet på 90-talet, det var ju så, därför gängbildningar kom, för att det kom så mycket utlänningar, de blev så starka, så att man var tvungen att bilda fängelsegäng för att bli starkare helt enkelt.
Men är det farligt att hamna i fängelse så att säga för en vanlig tjuv eller så här? Alltså med tanke ut på den här organiserade brottsligheten som finns där.
Ja, det tycker jag.
På vilket sätt?
Nej, men som sagt, är du svag och ensam så är det lätt att du blir ett offer.
Vad händer då?
Nej, sen det som du säger, du kanske tvingas ta in droger och göra olika tjänster som du inte vill göra.
Hur svårt är det liksom för en enskild att stå emot det här?
Nej, det är nog svårt. Om du inte är stark.
Vad säger du, Henrik Lindeborg?
Ja, det är säkert svårt, men vi har nu hela tiden utvecklat vårt arbete så att vi kan ju motarbeta det här fenomenet på fängelserna. Och vi är medvetna, vi har iakttagit i den här problematiken. Och det finns ju vissa verksamhetsformer redan nu. Vi har utbildat vår personal så att de kan ingripa, de kan hjälpa fångarna och liksom hjälpa dem att bli av med det här också. Hitta vägen ut om det blir sådana situationer. Det pågår hela tiden det här arbetet så att vi kan ju bättre motarbeta det här problemet.
Mm. Vad var det som fick dig, Matti Saren, att vilja lämna den här brottets bana?
Ja, det var nu sista gången jag åkte fast och då hade jag precis fått barn. Och sen tror jag ändå när man är 50 år så börjar man tänka tillbaka i tiden liksom, vad jag har gjort och vad jag har åstadkommit. Och när jag hade fått barn så jag var inte nöjd med mig själv, så då beslutade jag att ändra mig.
Hur svårt är det då?
Ja, det är jättesvårt. Men däremot så, nu när jag blev lite äldre och fått barn så har jag även fått andra värderingar och ett annat tankesätt, så att... Men lätt är det inte, det kan jag säga.
Kan det vara farligt att ta sig loss?
Det är nog farligare om du har varit med i så kallad motorcykelgäng. Men för mig var det inga problem alls.
Mm, vad säger du, Henrik Lindeborg, om det här? Hur farligt kan det vara för en för en person som har varit med om sån här organiserad brottslighet att försöka ta sig loss?
Ja, det säkert beror på hur den ställning du har och hur den sådana ekonomiska bindningar du har där. Din ställning där och så vidare säkert ganska mycket avgör den här farlighetsgraden. Så på fängelserna försöker vi på alla möjliga sätt hjälpa de fångar som försöker bli av med det. Och vi har ju till exempel det här exit-verksamheten nu i södra Finlands område, till exempel på gång. Där finns ju nu 10 fångar som är med i det här, där vi försöker slussa dem ut ur det här organiserade brottsligheten till exempel.
Just det, det här är ganska ny verksamhet för polisen har jag förstått.
Ja, alltså det här är ju varit sedan 2015 på Brottspåföljdsmyndigheten att vi har ju sysslat med det till exempel. Mm. De behöver, alltså de som vill bli av med det här, så de behöver väldigt mycket hjälp och stöd och handledning hela tiden.
Mm. Nu jag tänkte att vi nu ska hinna prata lite om förebyggande åtgärder. Här skulle jag vilja ta in Charlotte Wielitschko som är teamledare för krisjouren för unga vid Helsingforsmissionen. Välkommen.
Tack.
Det där, berätta, du har mycket kontakt med unga som upplever någon slags kris. Vad tänker du om det här med att unga kan hamna in på fel spår? Vad kan man göra då?
Jag tänker liksom, till exempel att det här som Matti talade om tidigare, att just när det ändå handlar om en sån där liksom känsla av att man söker kanske någon form av gemenskap som Matti också sa, som sen kanske ändå är en illusion. Så jag tänker liksom att överhuvudtaget allting man kan göra för att liksom motverka utanförskap och liksom hjälpa den unga att känna sig delaktig i någonting annat. Så jag tänker att det är en jätteviktig del.
Vad kan det vara då konkret?
Alltså rent konkret om... jag tänker att det här är ganska många olika nivåer. Att jag tänker att vi träffar många unga här hos oss på krisjouren för unga som är överhuvudtaget liksom rädda att berätta någonting åt någon. De är rädda liksom att inte tas på allvar eller rädda att de blir dömda eller... redan de inte får stöd. Så jag tänker liksom att överhuvudtaget att om du bara tar en vän eller du är själv förälder till ett barn eller en ung person som kanske blir involverad i någonting sånt här, så att du måste liksom kunna visa att du finns där för den här unga. Liksom att om du har gjort någonting så finns jag ändå här för dig. Och på det sättet liksom hjälpa den här unga att ta upp det, att våga prata om det.
Vad tänker du, Matti Sarén, om?
Nej, jag håller med, absolut. Och det jag frågar är resurser.
Vilka sorters resurser?
Nej, men att kunna hjälpa till. Men om jag går och berättar för en skola för 6-åringar eller 10-åringar vad jag har gjort och om droger och sådär, de kan ju inte relatera till det. Utan man måste ju titta vad händer idag i ditt liv, hur mår du, vad är du intresserad av, hur ställningen är hemma och så vidare, och sen engagera sig där.
Mm. Skulle du ha kunnat, vad tänker du om din egen, du sa att du var 9-10 år kanske till och med, när du började stjäla saker i affären.
Ja, men det som sa, jag hade en ensam förälder, ensam mamma som uppfostrades, och i en förort, det är grupptryck, det är äldre förebilder som är dåliga, och därav så gick det som det gick, tror jag.
Mm. Men vad kunde man då tänka sig för någon form av förebyggande arbete? Hur ska man göra?
Idrottsledare är jättebra till exempel, men de saknar också tid. De har säkert egna familjer och egna barn att ta hand om. Men en människa kan påverka jättemycket.
Vad tänker du, Charlotta, om det här? Vad skulle man riktigt konkret kunna tänka sig att... Att på vilket sätt kunde man ingripa och vad skulle det här stödet kunna vara?
No, alltså jag tänker att just som Matti säger, så liksom överhuvudtaget det att det finns verksamhet. Och sen också det här att om du är fast en idrottsledare eller du jobbar inom någon verksamhet, så liksom att våga fråga vad som är på gång för den här unga. och våga liksom kanske också liksom säga rakt ut och så att det hörs att du inte liksom dömande. Att om du säger till exempel att hej, att jag är orolig, att jag har märkt nu att någonting är på gång. Jag har börjat fundera på att du kanske är involverad i någonting som kan vara farligt. Liksom att våga sätta ord på den där oron och säga åt den här unga att det kan ordna sig. Att sådana saker kan man jobba med. Och det tänker jag nog att det är på liksom allas ansvar oberoende. Om man då jobbar kanske i någon idrottsförening eller om man är lärare eller om man är liksom var man än liksom träffar den där unga. Att man ska liksom våga ta upp den där oron som man har. Att det tänker jag nog att det är viktigt att vi alla vågar göra det.
Mm. Matti, vad tänker du att vilka varningssignaler ska man reagera på? Om man till exempel är tränare i ett fotbollslag till exempel och så här. Så vilka varningssignaler tycker du att man ska ta fasta på? Vad är det som tyder på att en ung människa är på drift?
Nej, men oftast man märker om, som sagt, det gäller att titta om de mår dåligt och om de bråkar mycket. Och sen tror jag att drogerna går ner och ner i samhället, så att det är jätteviktigt att få stopp på det.
Mm. Finns det någonting som du tänker att man skulle kunna se upp med? Alltså, på vilket sätt märker man det?
Nej, svårt att säga, svårt att svara på det.
Mm. Har du, Charlotta, några tankar kring några sådana varningssignaler på något sätt? Eller någonting som man borde reagera på?
Men jag tänker att det kanske just det handlar om ganska allmänna varningssignaler. Kanske ändå, speciellt om det är så att det är liksom i början. Att man är ganska ung och det handlar liksom om att man kanske just har börjat vara med i någonting. Så jag tänker att överhuvudtaget att om den här unga liksom inte pratar, liksom inte, du vet inte liksom, man vet inte kanske vad den här unga håller på med, man känner inte till, den kanske isolerar sig, liksom överhuvudtaget liksom slutar berätta vad den håller på med. Så då tycker jag liksom att det är någonting som man alltid kan ta tag i, att det är ju såklart vanligt att unga också liksom, att de blir mer självständiga och tar mer egen tid, att de är mer utanför henne och inte på föräldrarna sen höra liksom allting som man gör. Men jag tänker ändå liksom att det är en skillnad att om föräldrar till exempel eller i skolan eller vad som helst, att de människor börjar liksom märka att nu vet de ingenting. Att den här personen har liksom på något sätt drivit iväg, att ingen vet riktigt vad som händer i dens liv. Så jag tänker att det är en sån där varningssignal att någon liksom hamnar utanför. Och jag tänker att då kan det ju just vara att den här personen är inte i en idrottsförening. Att vi måste liksom vara lyhörda på något sätt, märka att om någon hamnar utanför, någon är liksom inte kopplad, har inget sammanhang.
Mm. Ja, jag håller med, och det är därför viktigt att det finns fritidsgårdar och föreningar där det finns vuxna människor som märker de här problematiska ungdomarna. Liksom.
Mm.
För att hänga dem på stan bara, så det är ingen som ser dem eller märker.
Mm. Henrik Lindeborg, du var inne på den här exit verksamheten ännu. Vilka chanser har ni, tycker du, att ändra riktning för den som har hamnat in på?
No, jag tror att oddsen är ganska bra just så tillvida att de här människorna liksom, de är frivilligt med i verksamheten och de själva har sagt att de vill bli av med det. Och om den viljan finns och motivationen, så möjligheten att påverka också relativt goda. Det är alltid frågan om en egen vilja. Och just som här nämndes, den här utvecklingen kan börja väldigt tidigt. Och sen när du hittar någon mening till exempel i någon brottslig organisation som ger dig någon mening som du inte har fått i det här vanliga livet. Om du har misslyckats i skolan och så vidare, i arbetslivet, och känner dig liksom accepterat i det här kriminella. Så det ger dig någon sorts mening i livet överhuvudtaget. Och det här att ändra den här och ge någon annan typ av verksamhet, så det känns också meningsfullt. Så det tar en jättelång tid. Men det är möjligt, och det är det som vi jobbar med alla fångar. Men det här är en speciell grupp som vi jobbar med. Men jag skulle säga att det är liksom, de här möjligheterna är goda.
Mm. Vad tänker du, Matti, om du tänker på en 10-årig pojke, flicka, som det där, som kanske känner sig då lite vilsen. Vad skulle du kunna ge för råd till en sån ung människa för att stå på sig om man hamnar in i fel sällskap?
Ja, det kanske Charlotte kan svara på bättre. För jag har ju inte jobbat med ungdomar.
Men om du tänker på dig själv? och i efterhand så här ser tillbaka?
Nej, men det är som jag sa förut, hade jag fått bättre förebilder som hade gett mig ett alternativ. Det gäller även som vuxen. Ska du lämna kriminaliteten så måste du ha ett alternativ till kriminaliteten. Jag menar, du måste ändå försörja dig och så vidare och ha någonting, sysselsättning som du trivs med. Så att ett alternativ måste man alltid ha, annars kommer det aldrig funka.
Mm. Hur är det beställt med den här saken, tycker du, Charlotte, överlag så här hos oss? Hur väl ser vi till att alla barn och unga har en meningsfull sysselsättning och att alla ses?
Mm. No, alltså, jag tänker nog att det finns möjligheter nu för tiden till att alla ska kunna ses. Vi har ju liksom, det finns många verksamheter som stöder unga. Det finns möjlighet att få hjälp för att kunna vara med i någon form av förening eller idrottsorganisation. Det finns liksom stödtjänster, men jag tror att vi, och jag tänker liksom i skolan finns det kuratorer, det finns skolpsykologer och liksom att vi är nog nu för tiden, tycker jag, ganska liksom, vi kan vara bättre på att fånga upp de här sakerna och vi vet också bättre, så som Henrik sa, att möjligheterna är goda. Att liksom nu för tiden så vet vi ganska bra att det går liksom att få tag på också sådana här svåra problem. Men jag tror att det som är liksom, det finns ju också i statistiken, finns det liksom lite en så här att de unga som mår bra, de mår liksom riktigt bra, och de unga som mår sämre, de mår liksom sämre än förr. Mm. Så det finns liksom någon sån här, det finns en grupp som vi missar, och vi behöver liksom bli bättre på att liksom hitta de som finns utanför. Att jag vet inte, kanske vi litar för mycket på att nu när vi har så många tjänster så nu liksom, nu kommer de väl sen, de här unga liksom, och söker sig till de här tjänsterna. Men just den här liksom uppsökande verksamheten är jätteviktig. Liksom det att någon märker att hej, nu har den här unga inte liksom kommit till skolan på en tid. Liksom att man då börjar märka liksom och far hem och kollar att hej, vad är nu liksom på gång. Att jag tror att det är det som är det viktigaste som vi behöver liksom bli bättre på. Att faktiskt märka att de som inte mår bra, de kan bli liksom jätteosynliga. Så vi måste bli bättre på det.
Mm. Med de här orden får jag avsluta dagens Slaget efter 12. Jag säger tack till Matti Sarén, tack till Henrik Lindaborg och tack till Charlotta Wielicko. Jag heter Maria Nylund.